Programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbook.
Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Mitt namn är Jesper Hoffman och jag sitter här tillsammans med min goda vän och kollega Björn Jonsson. Hur är läget?
Det är bra. Solen har äntligen hittat i hem, säger jag, till Stockholm. Det har varit många soliga dagar, vilket piggar upp en del ändå, får man säga. Och piggar upp gör ju även Premier League, framförallt det här titelracet.
Absolut.
Som just nu är på väg att gå till historien som det kanske jämnaste tremannaracet, trelagsracet någonsin.
Ja, har vi något exempel? Det känns ofta som att om det inte är ett enlagsrace, att det är bara ett lag som sticker iväg vid den här tidpunkten.
Jag satt och kollade lite. Vi har, och då ska man ju någonstans titta på, alltså inte inför sista omgången, utan mer typ var jämför vi då. Nu är vi omgång 28 i Premier League, så det är 10 omgångar kvar. 2001-2002, efter 35 omgångar, så hade du Arsenal på 75, Liverpool på 74, United på 73. Mm. Säsongen 09-10, efter 32 omgångar, hade du United på 72, Chelsea 71, Arsenal 68. Och så då Leicester-säsongen 2015-2016, efter 26 omgångar, vilket ganska nära det här då. Leicester på 53, Tottenham på 51, Arsenal på 51. Men nu har vi alltså, efter 28 omgångar, Arsenal på 64, Liverpool på 64 och City på 63. Så det är en poäng som skiljer mellan liksom Arsenal och City. Men Arsenal och Liverpool på lika många poäng, det är bara målskillnad. Och det är en väldigt jämn målskillnad dessutom. Så just nu är det det jämnaste tre lagsracet vi har.
Ja, och svårt också att peka ut något lag som tydlig favorit eller tydligt inte kommer att kunna vara med hela vägen, utan alla tre känns väldigt jämnbördiga här. Mm. Och det fick vi ju verkligen en fingervisning på igår på Anfield. Liverpool tycker jag, sätter vi 90 minuter där, det bättre laget, men 1-1 är ju inget felaktigt resultat. Det finns väl aldrig felaktiga resultat, men City hade ju faktiskt en del lägen och hade också kunnat ta tre poäng. Men Liverpool tycker jag var det bättre laget. Men det känns ju så nu i mars månad att det här är, nej, det är ingen som vågar tippa, för det är helt omöjligt att spekulera kring hur det ska gå.
Nej, så är det ju. Det är oerhört svårt. Och just också att det är inte bara ett jämnt titelrace, det är ju liksom, ja, men tre av världens bästa lag. Mm. Det är klart att vi har ju Inter och kanske Real Madrid och emot som någon slags topp fem. Men just att de är på så oerhört hög nivå också. De är så, det är svårt att hitta, liksom, se framför sig här nu vad som kommer bli avgörande. Det är väl liksom skador på nyckelspelare.
Fast det, för några veckor sedan kunde vi säga, då kunde man ändå greppa halmstrået om att det var ett Liverpool som hade så mycket skador. Att då kunde man peka ut dem som tydligast, att de där ska nog inte kunna orka hänga med, för det är för mycket skador i det här laget. De kommer inte kunna ställa ut en elva som vinner allt här mot slutet. Men det har de ju verkligen visat nu att de grejer. Det är snarare att man får vända på det. Hur blir det när de här skadade spelarna kommer tillbaka? Ja. Att det kanske stör balansen i laget att de inte är i form. Mm. Men det har ju väldigt svårt att tro. Liverpool har visat att de har fortfarande en jättelång skadelista. Det tycker jag man ser när startelvan ställs på banan också. Salah är inte skadad längre, men han var tydligen inte tillräckligt fit att få spela. Och även Konaté adderades ju till den där listan när han onödigt drog på sig en skada mot Sparta Prag här i torsdags. Men jag tycker att Kwanza visar, som alla gör när de får chansen i det här laget, att de har i ett topplag att göra ändå.
Mm. När det gäller just Liverpool så är det nästan lite så att, alltså, Van Dijk kan få vilken mittbackskollega som helst att se grym ut. Mm. Och det är väl lite där, den där kanske största klyschan av dem alla, att defensiv vinner mästerskap. Så tycker jag, om man tittar där, att Arsenal har den bästa mittbacksduon av de här tre lagen just nu. Liverpool har kanske bästa mittbacken i Van Dijk. Han är ju nästan som två mittbackar. Mm. Och han gör ju sina kollegor som sagt, så oerhört, oerhört bra. Så att där är det väl en liten fördel skulle jag säga om man tittar på mittbackskonstellationer. Lite fördel Arsenal och Liverpool då. Men, men det är svårt att hitta svagheter i de här lagen. Och att de spelar på så olika sätt. Arsenal och City påminner ju lite om varandra ändå. Men ja, det går liksom inte. Jag har ju sagt mitt Arsenal att de kommer vinna. Och nu leder de med 10 omgångar kvar. Mm. Så det får jag stå kvar vid. Men det är ruskigt svårt.
Jag tycker Niva var inne på någonting bra efter matchen igår. Då, att vi kommer ju ha ett möte här nu efter landslagsuppehållet. City Arsenal på Emirates. Och efter det mötet så är det inte otänkbart att något lag går rent. Så att det laget som leder Premier League efter det mötet har ju faktiskt goda möjligheter. För så sjukt bra är de i och med att de inte ska möta varandra efter det mötet. Och jag kollade in till exempel Liverpools schema. Det är ju det är tacksamt, måste jag säga. Det är United på bortaplan. United skrämmer ju väl ingen dag, men det är ändå en derbykaraktär. Och det är ju garanterat ett United som dels jagar en så fin Europaplats som möjligt, men också vill sätta käppar i hjulet för sin värsta rival. Sen har vi Spurs som faktiskt kommer att möta alla tre lagen, men den är lite kämpig. Och sen Aston Villa borta i näst sista omgången. Får vi se vad Aston Villa jagar då. Men det skulle ju kunna vara tre motståndare som kan störa Liverpool. Men jag har svårt att se särskilt många poängtapp från något av lagen här i slutspurten, utan det blir gasen borta. Sen kan ju nerver komma in, och det finns ju vissa spelare som faktiskt inte får gå sönder, men vi nämner Van Dijk, han får gärna inte gå sönder. Jag tycker det är också samtidigt fel att ge sig på att så här, tänk om Liverpool får den skada. De har ju skador på varenda jävla gubbe och ändå klarat det, så att jag tycker någonstans att det är fel. I Arsenal så är det väl någon av mittbackarna också då, och i City får inte Rodri gå sönder. Det har
de förlorar inte när han spelar.
61 matcher nu, va? Ja. Alltså, och då har ju City, det är ju fascinerande att när City har ju förlorat matcher i år. Men då är alltså Rodri inte mer. För när han är i elvan, då förlorar de inte.
Det är väl, när du nämner skadorna på Liverpool, det är väl det som nästan, om man ska så här, om jag ska ändå krysta fram någon som kanske favorit här just nu, så är det just det här att Liverpool är så pass bra med så mycket skador. Att de ändå lyckas hålla ihop det och vara så starka. Det säger ju någonting. Och sen när de får tillbaka alla viktiga spelare friska, så borde de ju logiskt bli ännu bättre. Det gör ju nästan att med de här små, små marginalerna att jag kanske håller Liverpool som starkast just nu. Faktiskt. Men ja, vi har ju den där matchen då som du nämnde, City mot Arsenal 31 mars. Jag känner ju ändå att Arsenal måste nästan, alltså, vinna den matchen.
För att, jag tror inte det. Alltså.
Och sen har vi Liverpool då som bara har Europa League. Både Liverpool och City är kvar i FA-cupen. Det ska ju spelas kvartsfinaler till helgen. Arsenal är ju ute ur de andra turneringarna, men har ju då Porto kvar imorgon på tisdag. Men att Liverpool bara har Europa League, de kommer ändå ställa upp bra lag i de där matcherna. Men till exempel, nu har man ju retur som är klar.
Ja.
Man är ju redan vidare efter att ha slaktat Sparta Prag här i veckan. Det är ju också en fördel att ha, även om Klopp då har kört sitt mantra där med att det är så intensivt spelschema. Och det kommer ju fortsätta vara ändå för dem. Men ändå lite lättare med bara Europa League.
Ja, Arsenal, om vi pratar om det där till det första mars då. Inget av de där lagen får förlora den här matchen i alla fall.
Nej.
Det är inte kört. För vi ska också veta att det kommer ju nerv här. Från april och framåt, då kommer det ju vara varje match vara lite finalaktig. Och då är det klart att folk, eller lag, kan börja skaka. Det är ju väldigt många menar på att Arsenal då inte har i sig att kunna ta en titel. Att den mentaliteten inte finns i Artetas lag än. Jag köper inte riktigt det snacket. Men om det visar sig vara rätt, då är det väl att Arsenal faller i någon sån typ av match. Och de hade ju där faktiskt i helgen. Det skulle ju kunna vara en sån där klassisk match. Vi ska prata inte om den
men
nu.
Arsenal, men Arsenal har faktiskt inte förlorat mot varken Liverpool eller City i ligan. Nej. Den här säsongen. Det ska man också ha med sig.
Verkligen.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. 18 plus. Regler och villkor gäller.
Men vi får väl prata då, toppmötet i går då, söndag. Det sista mötet när det kommer till ligaspel i alla fall då. När vi har Pep mot Klopp. De kan mötas i FA-cupen här.
Exakt.
Och det är ju verkligen slutet på en era. En respektfull rivalitet mellan två giganter inom Premier League. Det är väl Sir Alex Ferguson som kan, ja, han såklart är med där i den diskussionen om Premier Leagues största tränare genom tiderna. Men det har varit en otroligt häftiga matcher, och gårdagen var ju faktiskt inget undantag.
Nej, jag tyckte det var ändå ganska häftigt att se efter slutsignalen hur Pep och Klopp såg nästan rörda ut efteråt. De stod och kramades och sådär. Och kände själva att så här, ja, det här var nog kanske sista fighten. I alla fall definitivt då i Premier League oss emellan. Och det är som du säger, det är ju slutet på en era. Det här är ju två tränare som är lika stora stjärnor som många av de största stjärnorna på planen. Mm. Och även om det inte är samma, vi har ju haft då i andra ligor liksom Pep versus Mourinho, men där har det varit mer det har varit en rivalitet som har kanske varit lite mer infekterad, varit lite liksom bråk och så här. Här är det ju som du säger lite mer respektfullt mot varandra, och det är ju två, det är liksom det som också är speciellt med Klopp är ju att han är ju alltså kanske den enda tränaren där ute som vi ser nu har ju faktiskt Arteta lyckats med det, men över tid lyckats liksom sätta käppar i hjulen för Pep.
Ja.
Alltså störa honom under lång tid.
Ja, för det påbörjades ju redan i Tyskland. De har ju mött varandra 8 gånger där. 4 vinster var. Om vi tittar på statistiken de här giganterna emellan, så är det faktiskt som så att Klopp har ju en vinst mer än vad Pep har. 12 vinster, om vi räknar allt då, Tyskland, England och kupper och hela köret, så är det 12 vinster Klopp, 11 vinster Pep och 7 oavgjorda. Mm. Och igår hade väl då Pep möjligheten att kunna liksom jämna ut de här siffrorna. Att det skulle vara 12 vinster vara, men så blev inte fallet.
Och Pep med City har ju bara en seger på Anfield, och det var ju under en pandemisäsong också. Så att
och man ser ju, alltså sett i matchen igår, vilket helvete han har ändå, Pep, när han kommer dit. Mm. De får inte den kontrollen de vill ha på matchen.
Nej, och det är inte ofta man ser City ha så lite kontroll. Det är inte många matcher du kan peka ut under Peps karriär, och framförallt i City då, där de inte får så mycket kontroll. Och det säger ju en del om hur stor tränare Klopp är. Men ja, det var ändå lite förvånande, sett till också då skadorna i Liverpool och vilken elva de ställde ut.
Mm.
Så blev jag ändå lite överraskad.
Ja, jag måste också säga det. Alltså, elverna kommer, man tycker att nej, men det här, oddsen går ju ner på City då. Liksom, Liverpool ska inte kunna fixa det här mot ett City som dels är i bra form och får ut sina bästa gubbar. Men får en bra start också, tycker jag, City. Det är liksom matchinledningen stämmer överens med vad man tänker innan, men sen så gnuggas ju Liverpool in i det här, och då får ju också City det här målet, lite slarvigt försvarsspel från Liverpools sida. Han plockar ju bort, är det McAllister han tar bort? Nej, det är Nunez, va? Ja, det är lite för svagt, för enkelt för City att peta bort spelarna där, Ake, och sen Stones rakar in den där. Och då tycker man också att nu får vi det här 1-0 målet, nu kommer Liverpool behöva blotta sig och det här kommer City att nyttja, men det blir ju tvärtom här. Liverpool tar sig in i matchen, vinner mittfältskampen och får i början på andra ett mål som känns logiskt, och sen också fortsätter att ta över matchen.
Ja, och jag menar, idag så måste väl ändå Luis Diaz gräma sig lite, sett till alla chanser han får. Han ska göra minst ett mål i den här matchen. Sen har han ändå en häftig räddare i 80:e minuten mot när han skickar Kyle Walker ut på motorvägen typ.
Ja.
Jäklar, vad han bara gasade på det. Jag fattar inte hur han orkade hela den sekvensen. Men sett till chansen han får så ska ju han avgöra det här. Och Visst, alltså sen har ju City har ju två ramträffar, dels med Foden, den där konstiga situationen med Keller, en annan liksom springer mot Keller och så får han bollen på sig bara i ansiktet typ, och den studsar i ribban, och sen har ju Doky, jag tycker jag ändå gör ett ganska bra inhopp när han väl får.
Han ska ju vara inhoppare.
Ja, verkligen. Men när han väl får chans, han fick ju inte så många chanser, men när han väl fick chanser så lyckades han ändå rycka förbi sina motståndare, och han har ju en träff i stolpen. Men det hade känts nästan som ett litet rån om City hade vunnit där. Och sen kan jag ändå inte undvika att prata om den situationen med just Doky och McAllister i slutet, när Doky faktiskt, som jag ser det, inte träffar boll utan träffar McAllister i bröstet. Och Klopp var inne på det, han sa ju det, alltså någon annanstans på banan, på planen, om det inte är straffområdet, så är det där straff 100%. Jag tror faktiskt att det spelar in att det är precis i slutet.
Ja, men det är klart det gör.
Grejen att hade det där varit i samma matchminut som när Liverpool får sin straff, då hade de dömt straff. Jag tror att de känner sig, domarna, vi vet att Premier League-domarna, de är inte de bästa. Nej. Och att de även i VAR-rummet, för VAR kollar ju på det, men att de känner sig, alltså det ligger där i bakhuvudet någonstans att blåser vi straff här, och så tänk om det visar sig att men det var, du kan verkligen fria här, och så rullas det där snacket igång så att de vågar liksom.
Ja, de har dåligt självförtroende, för de ska ju kliva in när det är liksom uppenbara misstag, och jag tycker att här går det faktiskt att ändra ett domslut. Och det blir ju också problematiken med VAR i att hade domaren släppt det där utan VAR, då hade man bara tänkt men okej, det är slutet av matchen, han ser väl inte, och så får man köpa det. Men nu har vi en möjlighet att titta på en video, och då ska ju domarna ge fan i att det är i sista minuten, och då ska de ju se den där smällen på McAllisters bröst, och då ska ju faktiskt domaren låsa straff.
Ja, men jag tror att det är stressen och dåligt självförtroende som du säger, och lite, det blir en ångestsituation för domarna, så jag tror att det är det som avgör. Men det ska ju egentligen inte vara någon ursäkt. De ska ju blåsa straff där. Mm. Och jag menar, det där kommer ju, säg att Liverpool slutar tvåa och det är målskillnad som avgör, typ som nu. Alltså de hade ju varit serieledare idag om de hade fått den där straffen. Mycket troligt. Så hade väl McAllister, jag vet inte om han hade slagit den andra, om han hade orkat det, för han får ändå smäll i bröstet där. Eller om det hade varit Salah då kanske som var inne då, hade väl dunkat in.
Ja, det hade precis.
Jag förstår absolut att det finns, eller alla Liverpool-supportrar idag är lite bittra över det. Men de gör ju en väldigt bra insats överlag, Liverpool här. Och jag måste bara fylla i det med liksom Van Dijk. Jag tror att det var efter Liga Cup-finalen. För det har ju varit en del kritik mot Van Dijk sen efter den där korsbandsskadan, att han är inte på den där höga nivån. Och så tror jag att det var han själv som tryckte ut något på sociala medier efter Liga Cup-finalen, att skrev väl något i stil med "They thought I was finished." Han visade vilken klass han är. Och jag tycker att nu visar han ju återigen att han är definitivt en av världens bästa mittbackar fortfarande, i 32 års ålder.
När han är tillbaka, det visar också på vilken tid man kanske behöver också för att återhämta sig efter en lång skada. Det är, även om man inte känner något i knät.
Han plockar ju bort Haaland i den här matchen. Jag tycker att, som sagt, han gör det. Du kan ställa vilken mittback som helst bredvid honom. Ja. Och jag tar en av Liverpools mittbackar, ställa honom bredvid honom. Liksom. Mm. Alltså, han kan få, liksom, han skulle kunna få Hjalmar Ekdal bli Ballon d'Or-nominerad. Typ.
Nej, men
för att så bra är han. Och det säger någonting om honom. Och jag tycker att han är så brytningssäker. Och han är så positionssäker. Och han är ju också den här ledaren i laget. Och han har ju det där sköna, holländska, arroganta självförtroendet också. Som ibland går lite överstyr, ibland blir lite nonchalant. Men här är jag ju liksom perfekt.
Ja, och han plockar ner Haaland som inte riktigt går att känna igen faktiskt, får man säga. Och jag tycker The Independent skrev det bra här. Det var The Telegraph som skriver: om du inte visste hur fantastisk anfallaren är och hur farlig han är framför mål, hade detta varit en match där du undrade vad all hype handlar om. En passagerare under långa perioder och såg omotiverad ut mot slutet. Han har ju inte, förutom den här Luton-matchen, och det går ju i och för sig att säga att det var Luton, men då tyckte jag att Haaland verkligen liksom gick att känna igen i rörelsemönstret, och han och De Bruyne hittade det här fantastiska samarbetet som de hade långa stunder i fjol. Men han har sett ganska blek och kantig ut. Mm. Och det blir ju så med Haaland att sätts han inte i lägen i boxen, ja, men då blir han en ganska alldaglig anfallare. Och Van Dijk har ju inga större problem att plocka ner honom.
Ja, alltså nu är vi lite här igen. Och nu som sagt, jag vill ändå vara tydlig med att nu pratar vi små marginaler här. Mm. Men jag tycker av de här tre lagen så är City svagast just nu. Och jag tycker vi kommer ju ofta hit ibland när, med Haaland, när han inte gör mål. Och så börjar man prata att han är lite... Ja, men han är osynlig, och sen kommer de, och jag vet vi hade en period här, var det innan jul och nyår, att City börjar, de ser inte riktigt starka ut, är de lite mätta efter den där trippen, Haaland, vet inte, och så kommer de tillbaka. Mm. Men, och så brukar man säga, men vänta till våren, men nu är vi ju nästan där, alltså vi är ju i mars nu. Och kommer snart in i april där allt ska skruvas upp, och jag har inte riktigt sett det av City än. Som man brukar se vid den här tiden. Men det kanske kommer. Och som sagt, nu pratar jag verkligen... Jag pratar inte om att City är dåliga. Alltså, de är en poäng bakom... bakom Liverpool och Arsenal. De är en stolpträff från att vinna den matchen. Och då hade vi pratat annorlunda. Men med de här små marginalerna så vill jag liksom trycka in det. Att det är inte det här omänskligt bra City vi ser.
Och skillnad från i fjol, då var det ju att man verkligen vann mötena mot storlagen. Alltså dels i Champions League med Real Madrid, Bayern München, men också möten med Arsenal och Liverpool och givetvis övriga Big Six. I år är det ju faktiskt bara Manchester United av Big Six-lagen man har slagit. Och det är ju alldeles för svagt faktiskt egentligen. Mm. Sen kan det räcka hela vägen ändå. Och i den här typen av matcher, Haaland är blek igår, jag tycker att Foden är bra tycker jag, men De Bruyne kanske också borde...
Så är De Bruyne, vi var frustrerade.
Ja, vad lackan var, men då Pep var ju tydlig där, det blev ju bättre när han klev av. Ja. För Pep sa ju, jag vill ha in någon som kan hålla i bollen mer, och då kom ju City tillbaka in i matchen. Men de där spelarna måste ju faktiskt kliva fram, och om City ska vinna en sån här match, och kryss är inte dåligt på Anfield, men så tajt som tabellen är, och med tanke på att City är favoriter till att vinna titeln från start och ska vara nu också, men då bör man vinna en sån här match tycker jag igår, men man är ju sämre spelmässigt, och det är mot ett Liverpool som har en betydligt knivigare skadesituation.
Ja, och sen är det ju också så här, det är så många tillfällen man har att skratta åt Premier League-publik, och jag vet att även Anfield ibland kan vara tyst, och det finns varenda arena som kallas för bibliotek och allt vad det är, men när Anfield liksom taggar igång på ett sätt så är det ju, och med kvaliteten som finns i laget givetvis, så är det den kanske tuffaste borta matchen för alla lag att spela på, och det, City har ju inte riktigt den hemmapubliken. Om man jämför med liksom, Arsenal kan ju också få sin publik att tagga igång. Vi har Chelsea, Manchester United som har liksom lång och stark tradition och kan få igång ett tryck. Och det fick vi igår på Anfield. Och då är det också mentalt tufft för City. Mm. Att spela mot den där klyschiga 12:e spelaren.
Ja. 10 omgångar återstår. Mm. Skulle det vara som så att Arsenal eller Liverpool går rent, då kommer de upp i 94 poäng. Och det hade räckt till en tredje plats säsongen 18-19.
Ja, det säger något om den.
Sen är ju alla säsonger olika och så vidare. Men City vann ju då på 98 poäng, Liverpool 2 på 97. Det är faktiskt sjukt. Och det talar väl också för att det borde kunna finnas några poängtapp i den här säsongen, och vi vet ju att det är många, vi har ju pratat gott om det, att det är många Premier League-lag som är mycket bättre. Det är en bra upplaga sett över hela tabellen när det kommer till Premier League, så kanske att det ändå finns några poängtapp att hämta, men just nu så känns alla tre lagen starka då, även om vi kanske håller då City som något sämre. Om vi jämför med i fjol då, så borde de ju faktiskt visa upp ett bättre spel.
Det är dags för de sista returerna i Champions Leagues åttondelsfinal. Nu ska det avgöras vilka lag som tar sig vidare till kvarten. Tisdag och onsdagsmenyn bjuder på finfina matcher, och jag kunde inte bestämma mig vilka jag skulle välja, så jag tog med alla fyra matcher. En superduper fyrling med andra ord, som Coman också kommer boo boosta rejält. Ja, det här spelet är i samarbete med Coman.com. Ja, jag tror i match nummer ett mellan Arsenal och Porto så ser jag en ganska jämn batalj igen, men där Arsenal kommer gå segrande, men under 3,5 mål i den matchen. Vi tar oss till Spanien och mötet mellan Barcelona och Napoli, där vi kommer få se två hyfsat formstarka lag. Ja, de har i alla fall inte förlorat på ett tag. Men jag tror att det blir mål i båda burarna. Båda lagen gör mål. Och det tror jag också i matchen mellan Dortmund och PSV. Vi fick se en fin anfallsfotboll i senaste mötet. Och jag tror att vi kommer få se ett hyfsat likadan match här i Tyskland. Båda lagen gör mål mellan Dortmund och PSV. Och så avslutar vi med matchernas match. Atletico Madrid mot Inter. Oj, oj, oj. Det här är nog den matchen jag kommer sitta mest bänkad framför denna vecka. Men jag tror att oavgjort i halvtid, ja, det är ett spel som jag synar. Så där har ni min feeling. Spelet finns som sagt som vanligt under fliken experterna på common.com. Men kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år gammal. Och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör detta avsnitt.
Ja, vi släpper toppmötet då. Liverpool-Manchester City 1-1. Och tar oss till det tredje laget. Arsenal-Brentford. Det där var ju en sån där match då. Som man kanske i efterhand, om det hade slutat kryss. Om inte Kai Havertz hade dykt upp där. Att man hade sagt att Arsenal har inte mentaliteten att gå hela vägen. Den där typen av poängtapp har man inte råd med.
Nej. Det är ju lite som Liverpools match mot Nottingham. Också när man avgör sent.
Ja.
Här är det ju dock på hemmaplan. Där Arsenal är starka. Och Brentford som ju går riktigt tungt den här säsongen. Men jag tycker Brentford hittade ändå tillbaka till det här, alltså försvarsspelet och gjorde det jobbigt. Men det var ju Arsenal för hela slanten här. Och lite ändå klassisk Arsenal-match. Man dominerar, men man har lite svårt att skapa heta målchanser. Brentford har ju i princip ingenting förutom då den här situationen som uppstår där Ramsdale gör bort sig och bjuder in dem i matchen. Och då, sen går ju klockan. Och Arsenal blir lite stressade. Men
vad gör Ramsdale där?
Ja, alltså, det är just att han får chansen att spela nu i och med att Raya får inte spela den här matchen. Med tanke på att han är utlånad från just Brentford. Men sen gör han faktiskt. De har ju en chans i andra där han gör en bra räddning. Men jag
fattar ju att det kan bli fel med fötterna om det går snabbt och de pressar högt och man liksom ska knacka in en boll på någon försvar. Men här har han ju alltid i världen. Det är typ som att han vill visa Arteta, kolla hur
jag kan spela med fötterna.
Jag kan spela med fötterna. Jag kan ha lugnet och modet här och jag kan sätta upp den på en mittfält där om du vill det liksom. Det är inga problem. Och så kommer Wissa där och rakar in den. Och då får han ju allt det här emot sig som folk har varit tveksamma till om det verkligen stämmer. Har du så dåliga fötter? Är Raya så mycket bättre? Jada, jada, jada. Och då får vi ju bekräftat att Arteta har ju fått rätt i slutändan. Det blir ju slutsatsen. För det där var ju sista vi såg av Ramsdale.
Ja, absolut. Och kanske sista
i Arsenal.
Ja, precis. Inte att han slutar och bli vara målvakt. Nej, men det är nog hans sista Premier League-match för Arsenal. Om det inte kommer någon skada.
Också en sån här grej att där blir ju hans då genrep inför EM. Men det är klart, han känner väl ändå att Pickford, han skulle kunna kasta in 30 bollar här nu i slutet och Southgate tar ut honom.
Pickford hade ju några svettiga räddningar mot United också. Han var ju bra i den matchen.
Ja, absolut. Men jag menar mer på att det spelar ingen roll vad Pickford gör. Ramsdale har gett upp den platsen ändå. Men det kan ju dyka upp en skada visserligen. Och då kanske Ramsdale känner att det är jag som kanske får var redo, men det var smärtsamt. Men det löser sig ändå. Arsenal är ju inte lika sprudlande. Åttonde raka segern i
Premier League.
Ja, absolut. Och Kai Havertz visar sig vara en väldigt viktig värvning.
8 mål och 3 assist står han på nu. Vi pratade om honom förra veckan också. Han är Arsenals näst bästa målgörare i ligan.
Jag irriterar mig hur jag har svängt när det kommer till Havertz. Jag var ju inne på i försäsong att det där är en bra värvning. För att det kommer till en välmående klubb, mm, till skillnad från Chelsea som, mm, där ingen mår bra, och en Arteta som har en tydligare plan för honom i vilken roll han ska ha, för det har väl alltid varit Havertz problem. Men sen svängde jag ju under hösten och sa att det här är ju, det här går ju inte att göra.
Det gillar jag att du gör.
Ja, ja, men
för att man ska göra det.
Ja, ja, exakt. Verkligen.
Att säga så här, nej men nu, jag trodde att det här var bra, det här visade, det var inte bra, och sen blir det bra, ja, det, får, man måste ju, ja, det som är uppenbart måste man ju konstatera. Man kan inte stå stånga då och säga att nej men han är klass, och så är han inte det.
Nej.
Men det är ju ändå fascinerande med, för om man säger då det du tyckte inför,
ja,
då gick du ändå emot ganska många.
Ja.
För man ser till liksom omröstningar som har varit där ute, det var ju många som sa att det här kommer nog vara sommarens sämsta värvning, sett vad man betalar. Och då finns ju ändå så här Caicedo, Mount, lite taskig mot Mount för han har varit skadad mycket. Höjlund, visst Höjlund har ju kommit igång nu mot slutet innan han blev skadad igen. Men alltså, vi skulle ju kunna summera säsongen redan nu och säga att Kai Havertz har varit en lyckad värvning. Sen ska man ju ändå, när man sätter punkt, det ska ju vara när spelaren lämnar klubben, då summerar man. Men så här långt den här säsongen så visar det ju sig att Arsenal har fått rätt. Och det har varit så ganska många gånger sen den här, vad ska vi kalla det, nya eran runt Arsenal, att många har varit tveksamma. Vi tar värvningen av Ben White som kostade mycket, Ramsdale för den delen, han har ju ändå varit bra när han har varit etta. Många värvningar som många utanför har satt frågetecken på, vad ska ni med de här spelarna till, där de har visat sig fått rätt så här långt. Men det, jag måste verkligen trycka på det. Alltså i den här matchen, just Ben White, mm, Gabriel Saliba, den så trion i den här backlinjen är väldigt starka. Och de var så extremt taggade i den här matchen. De stod och bufflade och liksom typ bröstade varandra. Och sen hade de ju också en intressant duell med Ivan Toney.
Som ju har ryktats till Arsenal.
Som har ryktats till Arsenal, men där finns det ju då trovärdiga konton där ute som skriver att just efter den här matchen att Arsenal kommer inte gå för Ivan Toney för att de gillar inte honom som person. Och det fick vi ju se, sen kan ju en match, behöver vi inte säga allting, för då är man på planen, då är man ju rivaler, alltså då är man ju mot varandra. Men det kanske ligger någonting i det, för det var ju en del duster där. Men jag tycker just att Gabriel Saliba och Ben White var riktigt, riktigt bra. Intressant med Ben White här som två assist i den här matchen. Är riktigt, riktigt bra. Han är ju lite, har ju hamnat lite i skymundan. Han får inte så mycket strålkastarljus på sig. Just för att han kanske inte är så offensiv. Han syns inte så ofta, men han gör ju en riktigt, riktigt bra säsong. Och vi pratade här innan med vår kära redaktör om landslaget. Kanske är han som ska ha platsen bredvid Stones.
Jag gillar ju att komma in på landslaget, men det är ju spännande. Vi har inget eget landslag att prata om, alltså svensk landslag. Så då får vi, nej, ju såklart prata England, och det ska vi väl göra i den här podden. Men det är klart att problematiken är ju Ben Whites relation med Southgate, som verkar ju vara körd i botten. Så att han kommer nog inte vara med i en trupp. Men faktum är att han ska ju vara en del av en backlinje där, i synnerhet. Nej men alltså John Stones och Ben White borde ju vara mittbackspart, Kyle Walker, mm, till höger.
Mm.
Där har de ju en riktigt bra backtrio, men det kommer ju vara Harry Maguire, och sen är väl Stones skadad, så då får de slänga in Coldwell eller vem,
ja,
vem Tomori eller vem nu kör. Men Ben White gör en supersäsong igen, får man säga. Men på tal om det där ryktet då med Toney, alltså det är ju Team News and Ticks som har skrivit där.
Det låter ju kanske lite konstigt.
Ja,
så här,
men det blir inte mer trovärdigt än så, kan jag säga det, för de är...
Han har väl en kvarts miljon följare,
ja,
på Twitter.
Och jag har alltid rätt.
Och han är ofta en sån som läcker Team News och startelver, ja, och sådär. Och ja, men som du säger, har ju knappt ett fel.
Ja, men glöm Toney i Arsenal, säger jag, efter det ryktet och de bilderna vi såg där. Vi såg ju förra veckan då när Son och Madison stod och snackade med Esse. Det var ju väldigt familjärt och trevligt. De var ju nästan redo med kontraktet där. Det var ju inte den stämningen på Emirates den här lördagskvällen. Och faktum är att jag tror att Arsenal också siktar in sig inte bara på en bättre person då, utan även en bättre fotbollsspelare. För det har jag också sett att det, och det tror jag är Arsenals nästa steg. Nu är Jesus en bra, jag tjatade om det, Jesus är en bra anfallare, Havertz går in och gör bra. Men precis som Pep gjorde när han tog in Haaland, nästa steg för Arsenal är att plocka in ett monster där framme. Och då är det intressant att se vem det blir. Den bästa utav alla världar då, så plockar man in Osimhen. Det är ändå nummer ett, tror jag, av realistiska alternativ. Och strax bakom då, Blaovic och och svenska Viktor Gyökeres. Isak skulle ju faktiskt kunna bli aktuell också. Men jag tror att hans skadeinlände gör att man nog faktiskt håller de andra tre alternativen före.
Mm. Nej, jag håller med. Och det är klart som svensk att det hade varit kittlande att se Gyökeres. Men det går ju ändå inte. Visst att Arsenal har gjort väldigt mycket mål den senaste tiden. Men det är också mot ganska svagt motstånd. Det är klart att det är alldeles uppenbart att de är ute efter en nia i sommar.
Ja. För annars blir det intressant att se vilka klubbar också som har möjlighet att rusta laget. För vi vet ju hur engelska... regelverket, hur det ser ut, det har vi fått verkligen lära oss den här säsongen. Det är inte i år den uppkom, men Everton och Nottingham Forest kommer ju förmodligen få smaka. Everton har redan fått smaka, Forest kommer förmodligen få smaka. Men det är flera klubbar som är bakbundna på grund av de här regelverken. Och jag vet att jag lyssnade på The Athletics podd här i veckan, där ett lag som Aston Villa, de har ingenting att röra sig med. De måste sälja spelare. Och då är det ju alldeles... Det var ju en stor anledning till varför City sålde Cole Palmer. För det var en egen fostrad spelare. Där blir det ju mycket bättre för böckerna. Mer pengar rätt in. Och man har möjlighet att spendera mer av de kronorna än om du säljer någon annan du har plockat in. Så att Aston Villa
behöver... finns ju Watkins också.
Exakt, Watkins finns ju där. Han är dock inte egen fostrad.
Nej, men de skulle ändå kunna få mycket pengar
för honom. Absolut, men de har Jacob Ramsey tydligen varit i snack om att de skulle sälja honom i januari. Det gick inte. Ett lag som däremot har väldigt stort utrymme, det är tydligen Spurs då, som ju sålde egna produkten Harry Kane för ett stort belopp och har inte spenderat i lika stor riktning då. Så att intressant som att vänta. Chelsea lär väl få ett helvete. De måste ju sälja både Gallagher och
Chelsea
Will,
gick ju back förra säsongen med 1,1 miljarder. Du får ju alltså gå back på 3, och de har gick back väldigt mycket säsongen innan. Så jag vet inte hur mycket de kan dribbla då med att ja, men det var ett ägarbyte, det var sanktioner mot Abramovich och allt det där. Men du får ju alltså gå back 1,3 miljarder på en treårsperiod. Så att mycket talar för att Chelsea kan åka på poängavdrag.
Ja. Och årets tabell ska vi inte vara säkra med heller.
24-25.
Årets tabell, jag trodde att det skulle komma något beslut i förra veckan. Men jag vet inte vad, det blev inget. Men det är du inne på att det kommer komma efter säsongen då. Everton blev ju först av med 10 poäng. Sen fick de tillbaka 4. Men så är det en annan period som väntar.
Ja, precis. När man stängde 2023. Det många experter i England, många experter på det här området pratar om att Everton, när det spekuleras, kommer kanske åka på ytterligare 2 minuspoäng. Nottingham kanske 3-4. Men att det här först kan bli klart i juni faktiskt. Så att när säsongen är över så vet vi faktiskt, kan vi inte vara helt säkra på hur tabellen i botten faktiskt slutar trots att vi har spelat alla omgångar. Och det är ju ganska jämnt där i vad det gäller plats 18, alltså den tredje platsen då att åka ur. Och vi har Nottingham och Everton som är strax ovanför där med 3 och 4 poängs marginal ner till Luton.
En match mindre spelat på Luton, hängmatch i veckan.
Exakt. Så att det där är spännande, för det är nog enligt experterna, det är ganska uppenbart att Everton och Nottingham kommer åka på poängavdrag ytterligare då.
Ja, och Everton har inte bara otur när de räknar. De har ju det tufft ute på planen också. Det är... ja.
Man får lite skylla sig själva med de här straffarna som de...
Absolut.
Som de ger till skänks. Det
men
är
de
ju dåligt
till billiga straffar och lyckas inte få bollen i mål, eller?
Nej, och de har ju alltså inte vunnit i Premier League sedan 16 december. Det var mot Burnley. Så att vi pratade ju ett tag om att Everton ser ganska bra ut. Det var ju när de fick de här poängavdragen. Då började de ju plocka poäng.
Ja, ja.
Och sen har det tagit stopp.
Är det tur att de gjorde en så bra höst? För de har ju haft en buffert ner.
Och jag tycker man hör på Sean Dyche hur frustrerad han är också.
Ja.
Men jag menar, mot United, du kan inte spela sådär dåligt försvarsspel. Nej. Och bjuda på de där straffarna. Alltså det är...
Nej, det här är ju en match, jag tycker Onana på nytt. Han har ju växlat upp här nu.
Verkligen.
Honom dömde vi kanske också ut då. Men nej, det gjorde vi faktiskt. Vi har aldrig dömt ut honom, men vi tyckte väl att det var lite problematiskt där i höstas.
Ingen kan ju säga något annat att han inledde säsongen tveksamt.
Det gjorde han minst sagt, men nu är han mycket bättre och starkt av honom att hålla nollan här. Men sen ska jag säga att United har ju målchanser i andra riktningen också. Men en ganska typisk United-match då, där man absolut låter bortalaget vara mer spelförande än man tycker att de får vara.
Ja, nej, Det är ju fortsatt så.
Ja, men Garnacho tar kliv. Det är han som fixar de här straffarna. När han kommer med fart in i boxen, då är han jobbig att möta. Det är väl bara att Everton får vara lite kyligare där i eget straffområde. Men viktig trepoängen för United som är... Ja, de ligger ju där och hoppas ju ändå att det ska dyka upp en möjlighet att få ta en femte plats.
Jo, vi kommer ju till den matchen, men jobbigt för dem att Tottenham vann. Nu är det 6 poäng upp till Spurs på femte platsen.
Ja, och en match mer spelad.
En match mer spelad dessutom, ja. Så att det ser väldigt tufft ut för United. Jo. Men sjätte plats kan även ändå innebära Europa, men inget Champions League.
Nej, och det är ju verkligen dit de vill såklart. Sen tror jag kanske att det är väl bra att börja med Europa League här i ombyggnadsfasen, även om jag fattar att det är Champions League man vill till dem. Men det var ju en underhållande match annars. Mm. Aston Villa, Tottenham. Målrikt trodde man väl på förhand med de här två högt stående backlinjerna.
Höga backlinjen derbyt.
Ja, verkligen höga backlinjen derbyt. Men jag trodde kanske inte att det var bara ett lag som skulle stå för målen.
Nej, men jag måste säga wow, Tottenham alltså. Ja. Och de pressade sönder Aston Villa. Och inte bara backlinjen, men överallt i banan satt det klockrent. Mm. Och när Tottenham sätter sitt pressspel på det här sättet, då är de ju ruggigt jobbiga. Och nej, jag var ju också jag var kanske ingen som trodde att det skulle sluta 0-4 till kanske 4-4, men
däremot trodde jag ju det när McKinn får röda, för då visste man ju att nu kliver Villa på.
Och det är
här
också så här, det är läget 0-2, det är inte omöjligt att hämta upp och ta poäng. Nej. Han är lagkapten 65:e minuten och han lär väl få 3 matcher
på mitt plan.
Han lär väl få 3 matcher.
Absolut.
Ja, det kan bli inte bara den här matchen, men det kan bli väldigt kostsamt för Villa. Det är ändå en viktig spelare för dem.
Absolut. Pådrivare och viktig i både def och off. Så att det är ett tungt avbräck, inte bara i själva
och
matchen.
Och Villa har ett skott på mål i den här matchen.
Ja, men gick inte att känna igen. Det är inte så att Spurs är överlägsna i första halvlek, men man har ändå känslan av att det är de som kommer att kunna ta över den här matchen. Och de har... Ja, men lite fler spetsspelare. Jag börjar tycka att Spurs börjar få en trivsam bredd nu också i laget. Mm. Det är ju lite angenäma problem nu när han ska ta ut elvan. Kulusevski tycker jag är bra i den här matchen.
Han var väl inte klockren i första, men bra i andra.
Otroligt bra i andra i omställningsspelet. Han ser ju trög ut ibland, men det går ändå snabbt. Alltså, jag vet inte, han är bra i omställningsspelet och har ju en väldigt fin fot. Ibland kan det ju vara så att är man en hafsig fel uttryck, men menar man en omställningsspelare, så kan det vara att det går lite för snabbt ibland, men där vet man att det är slutprodukt. Men du har ju liksom, du har Brennan Johnson som gjort en jättefin, tycker jag, debutsäsong. Du har Timo Werner som kommer in och faktiskt också har hyfsad ordning på fötterna. Madison bra och givetvis Son då.
Timo Werner ska, precis som Doky, han ska ju vara inhoppare.
Ja, verkligen. Mm. Och det tror jag att det funkar bra. De kommer ju köpa loss honom i sommar för den där pengen.
Sen måste jag lyfta fram Sar, vilken säsong han gör. Ja. Jag tänker på Lukas Bergvall. Vi playade en intervju med honom inför matchen här, och det är väl klart att när han går dit i sommar så är ju hans ambition att slå sig in i det här laget. Jag tror väl att det kommer bli utlåning, men hur ska han peta? För jag tror att det kanske snarare då är de här lite balansrollerna.
Ja, Madison är
men hur ska han kunna peta en sån som Sarr? Det kommer inte gå. Liksom.
Nej, då ska han ju växla upp till världsklassen. Ja. Det är ju svårt, men det kommer ju spelas fler matcher. För Tottenham är väl det lag som har spelat minst antal matcher i år.
Ja.
Nästa år blir det Europa. Sen om det blir Champions League eller Europa League, då återstår det.
Men Madison tycker också börjar nu upp till sitt bästa igen efter skadan.
Och nu fick de ju tyvärr av Van de Ven. Det kanske inte är så konstigt att musklerna brakar när man tar de där löpningarna, men det är baksida som strular igen. Den är ju Dragosin, han har ju väntat på sin chans, och det är en bra mittback också, men Van de Ven har ju varit riktigt bra. Det får inte bli en ny skadehistoria här på honom behöver man.
Ja, nej, han är den snabbaste spelaren i Premier League, så att det är ju klart.
Vem tar fjärdeplatsen då?
Ja.
Du måste du säga.
Ja, nej, men utan att jag har tittat på något spelschema och sådär, så och utifrån hur det ser ut nu så skulle jag nog säga Tottenham faktiskt.
Ja, alltså så här, det är svårt att säga. Det är svårt att kliva ut efter den där matchen och säga det där tar Aston Villa. Men om man tittar på Villas spelschema så är ju det minst lika tufft faktiskt. För de har ju City och Arsenal på bortaplan. Och sen ska man, ja, Chelsea hemma, inga problem. Sen har man faktiskt ett titeljagande Liverpool där lördagen den 11 maj. Får se om de spelas då. Men det kommer att bli kämpigt för dem, tror jag. Sen har de Brighton på bortaplan, vad det nu är. West Ham borta här i innan. Ja, det är nu till helgen då. Så att jag känner också att det är klar fördel Spurs just nu då. Jag har ju en match mindre spelad också.
Alltså, de Villa är ju kvar i Conference League. Ska ju spela retur mot Ajax. Det blev ju 0-0 där på bortaplan. Så att vilket lägger på deras spelschema lite grann. Men just nu så säger jag Spurs. Mm.
Våra vänner i bottenstriden, både Burnley och Sheffield United, var ju så nära att få varsin trepoängare på bortaplan. Mm. Men det är inte för inte de ligger där de ligger. Det är Sheffield United, det är oerhört skräll. Att de plockar, då är det så här, Bournemouth, det är inte så att de är ett fantastiskt lag. Men att de löser 2-2, eller skulle ha haft tre poäng såklart, leder alltså 2-0. Men lyckas ändå
inte ens när de träffar rätt, så kan de ta en trea. Intressant där med Bournemouth-matchen, Solanke med en David Beckham 2004 mot Turkiet miss.
Ja, precis. Han har haft problem med knät. Det kanske var det som gav vika där.
Det är som att han slår på sin egen fot och snubblar och skickar ju upp den över läktaren nästan. Även om Bournemouths arena inte är den största, så det kanske inte är så svårt som det kan vara på vissa andra arenor. Men ja, det är olyckligt såklart för Bournemouth, men också för Sheffield United där. Och Fofanami i Burnley med kanske, ja, det är ju Garnachos mål mot Everton då i förra mötet, cykelsparken emot, men det där är ett av säsongens nyaste mål.
Ja, riktigt snyggt, och han har varit bra här sedan han kom. Han har verkligen varit, jag har gillat sen i början hoppade han in och då tyckte han var frisk fläkt, och nu har han startat och det är inte ett toppgäng han lirar. Vet jag inte om det är Chelsea-material. Ja, nu är det väl det, men om Chelsea ska ta nästa kliv kanske inte det är för fan om man tar in. Men jag tror andra Premier League-klubbar kan känna att den där gubben skulle man kunna satsa på verkligen. Burnley lär inte få behålla honom när man åker ur i alla fall, men ett riktigt, riktigt snyggt mål från honom. Sen var det ju roligt att han i halvtid retweetade målet.
Ja.
Det
fokus.
Jag frågade Janne det och han trodde att det var någon PR-team som han har.
Säkert.
Annars han kanske hade den i strumpan där, så han blev in och ville visa upp det. Jag förstår att han ville visa upp det i alla fall.
Mm. Ja, verkligen.
Ett riktigt, riktigt snyggt mål. Vi har övrigt att rapportera från omgången att Luton också löser ett poäng väldigt sent. 96 minuten. Ja. Det är inte så att Crystal Palace... Ja, det är klart, de tre poängar där, så har de verkligen känt att det är tryggt och säkert. Men de ska ju fixa det här ändå. Men för Luton var den där poängen jätteviktig.
Exakt, och med tanke på att vi inte riktigt vet då hur den här bottentabellen kommer se ut, även när vi har spelat 38 omgångar, så Luton känner ju såklart att vi kan klara det här. Det går. Och det är fascinerande med Luton. De fortsätter liksom, de ger aldrig upp och de bara... Ja, det är verkligen känslan att de har ju verkligen en tro i det här laget.
Ja.
Och de kommer vara jobbiga för många lag.
Ja, det tror jag också. Vi har match ikväll också. Det är ett möte som
skulle egentligen kittla.
Ja, men det är totalt iskallt.
Chelsea Newcastle.
Det är Isak jobbet man får göra. Ja. Att det är kul att han ska spela. Och det borde vara en matchbild som passar honom bra här. Ställa om mot Chelsea som ju har alla sina problem i världen och skador också nu i den här backlinjen. 15 spelare sägs kunna lämna Chelsea i sommar för att få ordning på ekonomin och även ordning på det sportsliga då. Man glömmer ju det att Lukaku och Hakim Ziyech ägs ut av Chelsea.
Ja.
Det är ju spelare som man gärna skeppar. Finns det lite att göra i den här klubben?
Ja, det gör det, och det jobbiga för Chelsea är att de behöver sälja för att klara sig undan hålla sig på rätt sida av de här ekonomiska reglerna. Problemet är att alla andra vet ju om det. Så när de ska sälja Gallagher i sommar så... Ja, det kommer inte vara någon monsterbud direkt.
Nej.
Utan det är ju småsmulor de
kommer
få. Så att det är... Nej, alltså Chelsea kommer ha det tufft framöver. Mm.
Nej, och alla de här namnen som jag läser här, det är ju liksom, det är Gallagher som skulle kunna vara intressant. Alltså Lukaku, ja, han är ju så dyr att äga. Men det är inte jättemånga spelare man känner så här, wow, honom vill jag ta. Men så här, den här Madueke, varför?
Ja.
Varför värvar man honom?
Alltså, ja, säg det.
Ska ju spela i Nottingham Forest på sin höjd.
Mm.
Det är så många av de här spelarna som man har plockat på sig här under det senaste året som man redan behöver göra sig av med, som inte har visat att de håller måttet. Så att, ja, det är inget lätt arbete den nya ledningen här i Chelsea har framför sig. Men först ska de alltså ta sig an Newcastle ikväll då. Ett möte i ingenmansland då. Ja, det är klart att Newcastle vid en trepoängare ändå kliver upp. Har de bättre målskillnad än? Ja, de är bättre målskillnad. Då kliver de upp på en sjunde plats.
Mm.
Och det är klart att det hade varit någonting för Eddie Howe att ta sig ut i Europa. Men ja, vet inte om det är tillräckligt för att Björn Jonsson ska titta fastspänd i soffan.
Nej, det är klart att man kommer titta på den här matchen. Ja, det är väl mest när man är liksom nyfiken på vilket lag kommer man såga efter den här matchen.
Ja,
och sätta katastrofstämpel på. Fascinerade för övrigt liksom med Wolverhampton. Tar en 2-1-seger mot Fulham här och ligger på 9:e plats den här säsongen med Gary O'Neill vid rodret och haft skadeproblem också. Vilken säsong de gör.
Ja, det är faktiskt enormt starkt. Just de här offensiva spelarna som har fått kliva av här. Men Gary O'Neill är ett... liksom, kliver fram allt mer som ett litet geni här.
Han kommer ju skapa... Han har ju skapat sig nu ett CV som gör att... Alltså han kommer alltid kunna, så under hela karriären, ja, kunna träna ett Premier League-lag.
Verkligen, alltså, det är nya Big Sam.
Ja, nej men så här... visst, han kommer ju kanske aldrig ta topplag. Vem vet. Kanske typ som någon... krislag och sen blir han kvar, men alltså, ja, vilket renommé han har skapat då i Premier League mått.
Ja, skräcken här i Wolverhampton i sommar att de ska bygga nytt, de vill ta nästa kliv, ja. Neil duger inte, precis som då i Bournemouth, och så får han ta över Everton då och stabilisera dem, men vissa tränare är bara där för att stabilisera. Men jag hoppas att han får lite långsiktighet och jobba med det här Wolves-laget då, som ju har rykten om sig med de här offensiva spelarna. Neto är ju en spelare som många har på sin radar, där Spurs nämns då, och Spurs har ju ett utrymme att kunna värva och vill kanske spetsa den där truppen ytterligare.
Absolut.
Ja, intressant att följa. Jadon Sancho, han bröt sin måltorka i helgen mot Werder Bremen. Glädjande för Manchester United då. Men där rapporterar ju Bild då att Sancho definitivt inte kommer återvända till United så länge Ten Hag är kvar då.
Nej.
Vi vet ju inte om Ten Hag är kvar, eller vi sa ju att det är kört för honom efter City, men det finns ju de som vet mer inom klubben såklart.
Det kan ju bli en sån här Lukaku-situation att han... jag vet, Pochettino fick ju fråga om Lukaku i somras. Bara, hur blir det med honom? Han tränar inte ens med... Nej, jag vet inte. Jag har inte träffat honom. Det kan ju bli en sån situation med en ny tränare i United också. Att det var så här, men det går inte.
Nej, för det jobbiga är då... Nu får vi se hur avslutningen i Dortmund blir här för Sancho. Han kanske verkligen hittar tillbaka. Och jag har svårt att se att han ska slå sig in i en EM-trupp. Men en bra avslutning. Då kanske en tränare skulle vilja prova nu mer. Men då ska liksom en ny tränare kliva in med ett bagage. Det är mina supportrar irriterade, lagkamrater undrar säkert vem liksom har den här att göra, det har varit lite taskig attityd. Nej, det är ingen bra start för en tränare, utan då är det väl bättre att göra en rejäl förlustaffär och bara gå vidare för alla parter.
Ja, typ dra till Barca eller något sånt där.
Ja, precis, då är de hugger på allt.
Ja, exakt.
Det vet vi. Bra! Det var väl allt för den här veckan. Chelsea Villa ikväll. Champions League, nej, Chelsea Villa. Chelsea Newcastle ikväll. Champions League i veckan. Arsenal Porto ser man ju verkligen fram.
Ja, där pratade ju Arteta om den, att vi ska, alltså det ska mullra på Emirates, och det ni kommer få se ett sällan skådat taggat Arsenal, typ något i den stilen. Men
jag tyckte man saknade Martinellis energi mot Brentford här. Jag vet inte när han är tillbaka. Det ska väl inte vara allt för allvarligt, men Martinelli, han behövs.
Ja, verkligen. Men det kan väl mycket väl bli en liknande elva som de ställde upp mot Brentford. Kai Havertz där på topp.
Jajamän.
Det är ändå press på Arsenal här. Det är väl, de ska ju reda ut det där. Men den kittlar ju.
Ja,
till skillnad från Chelsea
Newcastle. Verkligen. Kul med det turer som lever. Även om jag tror Arsenal kommer att fixa det. Det kommer nog vara en elektrisk stämning. Och det matchen mot Brentford, då tror jag de hade lite den här jobbiga returen i bakhuvudet då. Och sen så väntar ju lottning, antar jag, mot slutet av veckan då.
Ja, precis. På fredag. Ja. Och sen när det gäller de andra Europamatcherna, Brighton åkte ju och blev totalt förnedrad mot Roma. Jag vet inte vad som hände där egentligen. De hade ju inte koll, de hade inte siffra rätt. Den matchen är ju, säg, den är ju körd. Och som sagt, Villa har ju en retur mot Ajax. Jag är lite besviken på Villa. Det är ett Ajax som hade tur att de gick vidare mot Bode Glimt.
Ja, ja.
Men det är klart att hemma så ska de ju lösa det där. West Ham United förlorade mot Freiburg med 1-0. Ska försöka vända den också.
Ja.
Till exempel. Brighton. Och det där är viktigt för de engelska lagen ju.
Ja.
Att gå vidare. Brighton kan vi räkna bort. Men de andra ska nog kunna lösa det.
Ja, Liverpool vinner Europa League. Och, Leverkusen emot då? Leverkusen kan ju snart släppa.
Ja, men Leverkusen hade det alltså tufft mot Karabakh.
Jag vet, men de löste det.
Ja, sjukt nog löste de det där. Mm. Men det är något med kuppspelen och framförallt med brittiska lag ibland. Att de, ja, just att ställa om taktiskt.
Ja.
Framförallt på bortaplan. Mm. Men även Leverkusen visade sig ha problem med den delen. Jag vet att Xabi Alonso pratade om. Men ja, det är väl de emot. Annars är ju Liverpool stora favoriter där såklart.
Det har varit en efterfinal. Leverkusen kan ju snart släppa Bundesliga. Den är ju snart hemma.
Ja, jag vet, ja,
då är det fullt fokus då på.
Ja, sen är det lite ryckig omgång i Premier League och det är ju kvartsfinaler i FA-cupen. Wolves, Coventry, City, Newcastle, Chelsea, Leicester och United, Liverpool.
Mm.
Vilka tror vi går vidare? Det är väl Wolves ska ju slå Coventry. City slår ju Newcastle.
Mm.
Chelsea-Leicester. Det är mest ovissan, ska jag säga.
Ja, men måste Chelsea fixa, va? Leicester har lite strul i...
Säg nej, inte det.
Inte det. Det är inte klart, men jag tycker ändå att det borde vara klar fördel. Mm. Eller klar är det inte.
Och Liverpool slår United borta.
Ja, det gör de.
Ja.
Nu kan de ju verkligen köra... Sen är det ju landslagsboll, så Liverpool skickar ut juniorerna igen då. Ja. Det är också en stor anledning till varför Liverpool skickar ut juniorerna. De vill säga upp dem här nu för att kunna sälja sina unga spelare och få in pengar. Jag tror ju, vet du vad, jag tror inte otänkbart att man säljer Bradley i sommar.
Nej. Nej, men vi pratade ju om det förut. Att, jag menar, han har ju visat att han är tillräckligt bra för att spela i bland de bästa lagen.
Ja.
Men det står en trend där i vägen i Liverpool.
Verkligen.
Men han kan ju ta plats i många bra lag.
Mm. Ja, spännande att följa. Big Six är det bästa forumet att hänga med när det kommer till Premier League. Vi är tillbaka på torsdag igen. Då är det torsdagsgänget som kör. Så på återhörande då helt enkelt.
Så är det.
Tack för att ni har lyssnat.